Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Mina vänner, hösten är här. Den är ju, kommer ju liksom på något vis alltid hit. I varje fall dit jag sitter nu någonstans under kanten om Stockholms innerstad, nämligen i Bromma, Apple Bay area. Och mörkret har kastat sig brutalt över hela nejden här på något vis. Jag tittar ut och det är helt svart. Jag ser mig liksom själv i fönsterrutan. Mycket varmt välkomna. Ska ni vara då till denna lilla fina höstpodd som är nummer 78. Jag sitter in Sweden, Olsson. I New York som vanligt och tittar ut över solskenet som gassar, eller?
Nej, faktiskt inte solsken idag, men det är väldigt varmt. Det var så att igår eftermiddag, jag var klippte mig igår. Och det gick ut i bara skjorta faktiskt. Nej, det är byxor också men, och sko. Men
det glädjer mig.
Var och inget sånt. Det var bara en skjorta. Så varmt var det. Jag såg också när folk kom till jobbet där igår morse, så vissa män som klev ur taxibilar och sånt där. De hade bara skjorta, kavajen över armen. Sådär. Så att helt plötsligt blev det sommar igen några dagar. Men imorgon ska det bli ett jävla väder. Och i lördags, då var det höst. Nu tänkte jag, nu är det kör. Ja, det regnar. Som du beskrev Malmö igår, det regnar från sidan och
ja, vi säger att vi pratade om igår och idag när detta spelas in, eller onsdag, sen onsdag eftermiddag får vi säga. Och jag har varit i Malmö och sett Champions League. Och där låg det ett mörker och ett grådask över ett November Malmö som jag riktigt hade förträngt eller glömt. Hur det kan vara. Och när jag åkte ut mot Sturup i morse, så var det exakt likadant. Och då kände jag, nu är det så här och så här kommer det vara fram till någon gång i slutet på april. Nej, inte riktigt kanske, men nästan. Man har glömt hur det kan vara. Löven ligger överallt här nu, framför mig till exempel där uppe och lite längre norrut. De sitter ju kvar i Malmö fortfarande.
Men jag sa att du skrev att man glömmer, att man förtränger det där höstmörkret i Malmö framförallt. Och varför gör man det? Man blir lika förvånad varje gång. Jag menar, du och jag är ju födda och uppvuxna i Malmö och ändå så blir man, visst ja, det är så här det är när det är liksom, du vet, duggregn och det regnar och det, det kan vara fruktansvärt ibland. Men samtidigt när man sitter här, jag såg lite bilder på dig när du stod på torget där på Lilla torg i Malmö och kör. Plus de här matcherna som Malmö FF spelar, det känns faktiskt att det hade varit kul att vara med.
Ja, och det hade du tyckt också. Även om jag vet vad du hade tyckt också, som jag känner dig hyggligt väl, att vad du hade tyckt om att de hade monterat ner liksom Lilla torg som de gjorde här om dagen. Och, ja, hela staden på något vis, precis som det kan vara i höst- och vintersverige, förbereder sig för någon sorts ide. Björnar går väl i ide?
Jaha, de hade monterat. Ja, du menar så. Okej.
Mm. Hur gör björnar? Går de bara lägger sig ett hål och sover? Jag har aldrig fattat
det. Ja, precis. Jo då. Att hål kan lite, vissa har lite finare inrätt sådär, men typ i en grotta gör man nog in på. Men jag vet inte var grottorna finns i Sverige. Det finns ju svenska björnar, så de går in och så ligger de och sover hela vintern.
Det fick du väl. Det är rätt coolt. Hur liksom, jag fattar inte hur de funkar.
Nej, jag begriper inte hur de får.
Att de bara lägger sig och sover och sen, ja. Det så skulle man skulle vilja ha den den möjligheten när det blir så här.
Ja. Men du vet, de blir ju väldigt arga när man väcker dem, och den där, det är så här, väck inte den björn som sover, kan man säga. Du vet, de är på ett jävla humör när de kommer upp då, för du vet, jag tänkte, fan, jag somnar inte om, jag har 3 månader kvar att sova. En sak man själv vaknat, hur jävla klockan ringer snart, men där handlar det om 5 månader. Men jag har lite svårt att se hur får de ekonomin att gå ihop liksom, att vara borta så länge från aktivt.
Nej, men de har någon som hjälper dem, någon som gör dem en björntjänst. Ja, vi beklagar detta, men så kan det bli när man är uppe i 78:e veckan i rad. Mycket varmt välkomna ska ni vara allihopa, och varmt välkommen till vår första lyssnare Staffan Olsson, som ju har fått fira 2 EM-kvalsegrar. Sverige mötte vi Slovakien på bortaplan, vann säkert där, och sen ganska enkelt på hemmaplan mot Lettland, som jag såg på TV. Lettland hade för övrigt en spelare som var det största jag någonsin har sett på en handbollsplan. Större än Lurch, om det minns.
Jaha, ja. Vår kanske andra lyssnare då, Anders Svensson, han skickade faktiskt ett sms där han skrev att han såg den matchen på TV. Jag hade glömt det, men han sa att de har en spelare som är det största jag har sett.
Ja. Och det kan jag säga att där såg han inte fel, Anders, för det var, du vet, om man har en sån jätte... Om man tycker att en spelare ser ut som en jättebland handbollsspelare, då förstår man att då är han stor. Han var ganska bra också, den här killen. Ja. Jättekillen. Så är det.
Ska du fortsätta de dåliga ordvitsarna jag kör när Sverige möter dem i fotboll också? Att det finns inga lätta matcher, men Lettland är ju ett lätt land. Alltså det är ju...
Ja, den är för dålig.
Den är
för enkel.
För enkel. Björn Tjänst, det är klass på den där.
Tänk att det har gått så långt också att jag letade efter Sveriges match mot Slovakien här borta för att hitta målskyttarna på text-tv. Jag kör vanliga hederliga text-tv i en app i min telefon. Mm-hmm. Och då hittade jag inte, jag hade hur mycket som helst, bland annat Sverige-Norge i innebandy för herrar och damerna och så träningsmatch. Då hade de alla målskyttar. Och de hade inte Sveriges match. Men det är jag som är gammal kanske. Jag skrev en tweet om det, då tyckte folk att jag var gammal. Det var ju något EM-kval. Men skitsamma. Igår var jag i Malmö, du nämnde ju det, och såg MFF Champions League-möte med Atletico Madrid. Och det var andra Champions League-matchen jag såg, alltså i den här gruppen såklart, deras andra hemmamatch. Och än en gång, jag måste säga det, och det, på något vis så blev det en bekräftelse på vilken fantastisk arenaupplevelse det är. De här Malmö FF-matcherna i Champions League. Folk i din sfär brukar alltid prata om att de har varit på Bruce Springsteen och allt vad det nu kan vara, eller Håkan Hellström och allt sånt där. De som går på konserter och brukar prata om hur otroligt det är. Det här är nog någonting liknande, fast i fotbollsväg. Jag tror det. Det är en hel stad som sluter upp. Det är fullsatt arena. Alla står upp i bänkarna, om man vill säga så. Alla är glada och trevliga och sluter sig samman bakom ett lag. Det är en otrolig stämning, det är sånger. Ja, men det är precis så som det kan vara. Så som jag gläds åt när jag... Sånt jag gläds åt när jag går på fotboll, oavsett lag som jag säger. Så det finns liksom inget hat på det viset. Det är inga bengaler som behöver brinna för att det ska vara stämning. Nej, men bara en jäkligt enastående arenaupplevelse. Jag tror du hade gillat det, Olsson. Jag tror
jag gillade när de var förra gången också. När de var så nära att gå till Champions League. Nu, vad heter de nu? Belgradlaget.
Ja. Partizan.
Det tyckte jag var en fantastisk upplevelse redan där. Så att jag förstår det, och jag hade gärna velat vara där.
Och det som slår mig är att så här skulle det ju kunna vara alltid överallt. Där bland lagen som har mycket folk. Och det är väl lite samma upplevelse, så givetvis kan jag tänka mig, som när Hammarby nu gick upp till Allsvenskan. Och jag såg ju tv-bilderna. Det var ju en mäktig demonstration av 30 000 åskådare på en superettamatch.
Ja.
Och det var sång och det var glädje och allt sånt där. Sen vet man ju också att det kan vara tvärtom i både Malmö, och det kan vara tvärtom när Hammarby spelar. Det kan vara hat och det kan vara massa tjafs som bengaler hit och dit, och ja, du vet allt det där som det kan bli. Men det här, man får uppleva, som jag tror man fick uppleva på Söderstadion när det gick bra, och det man fick uppleva eller har fått uppleva på Swedbank som inte var heta Swedbank när det är UEFA, men på nej, stadion, på stadion ja, som de säger om Malmö. Det är vacker och fin fotbollsupplevelse för mig. Alltså, det är så jag tycker att det alltid skulle kunna vara. Ja. Och då är det en ren och skär glädje att vara på plats.
Ja, men hur var det då? Var de, är de nära? Eller var, hur,
ja. Alltså det var inte ens en hedersam förlust, för det vet vi vad vi tycker om det. Utan det kändes inte ens som en förlust eftersom Malmö FF. Det var nära att vinna. Det var nära att ta en poäng då, så kan vi säga. Det var nära att ta en poäng. Det var definitivt nära att ta en poäng. Och de borde ha tagit en poäng. Det var inte bara det att de var nära, de borde ha en poäng. Det var en häftig match med, som någon av spelarna sa, jag tror det var Magnus Eriksson som sa till mig efteråt, att det var som en slutspelsmatch. Han är väl från Stockholm, alltså han är väl mer van vid hockeytermer. Det var som en slutspelsmatch, och det var lite så. Hårda tacklingar, lite småtjafsigt och ett lag som ville visa att vi är minsann inga bönder från landet, utan här ska ni få det tufft. Och det är lite den upplevelsen det har varit under hela Malmös Europa-äventyr, att kom inte hit och kom i såna råka jävlar. Nej, men vet du vad jag menar? Det var det är en härlig klack liksom de har, och det är inte bara det att det är klacken där som är stora på ena kortsidan, utan det är liksom alla som då har fått biljetter, vilket är nästan omöjligt. Jag ringde hur mycket folk som helst till mig och frågade om jag kunde fixa biljetter. Är liksom med i denna upplevelse tillsammans. Ja. Det blir häftigt. Det blir,
ja, men det blir det. När det blir ett sånt drag, du vet, när folk inte är sånt så här, som normalt inte är intresserade, helt plötsligt, fan, hur får man biljetter? Hur kan man ta sig dit? Alltså det är väldigt, väldigt roligt.
Och jag är då på flyget hem idag, så träffar jag, eller efter flygresan, när jag stod och väntade på taxi Stockholm i 30 minuter. Det var ju lite special. Men det är en annan sak. Det är ett ilandsproblem. Stort nog i sig att tas upp i podden. Men då var det en kille som sa till mig, som jag har träffat någon gång förut, som jobbar med hår och sådär, hårprodukter. Han sa att du jobbar på matchen igår. Det var ju helt fantastiskt. Och jag tror inte det är en kille som normalt går på fotboll, utan som bara ryktes med på något vis.
Ja.
Varför kan det inte alltid vara så här? Kan jag tycka.
Ja. Men man får väl, vad är det, så här, räkna de lyckliga stunderna blott. Nej, men det gäller bara att njuta så länge man kan och så länge det går. Och jag tycker det är lite taskigt som det är nu, liksom, att de andra lagen, fel lag, vinner i den här gruppen. Det känns som det blir svårare och svårare för Malmö FF att ta den där andra platsen om man nu ska gå vidare.
Jag håller med dig, och det går inte jag så mycket åt. Den andra sidan så kan nog Malmö FF och spelarna och de som har sett laget kan ändå konstatera eller slå sig för bröstet efter att säga, ja, men vi var inget jävla skitlag som åkte, fick stryk ständigt och hur mycket, ja, ständigt, de har vunnit en match, men som var lätta att slå. Igår så fick de ju även mycket beröm av Diego Simeone, som sa att Malmö FF gjorde en otrolig insats och att hans lag kom undan med liksom blotta förskräckelsen. Han var mycket, mycket nöjd med segern, vilket jag kan förstå, var ju första borta segern i den gruppen.
Ja. Men du sa för en stund sedan här att de kunde ha tagit in på, eller de borde ha gjort det. Varför blev det inte så då?
Det är ju så, jag är inte så för att snacka om vare sig små marginaler, för de finns inte, eller ens otur, för att är man skicklig nog så har man tur nog. Men all right då, två stycken situationer som definitivt är straff efter att ha sett på tv-bilderna. Det är ju lite oflyt att man inte får det, eller hur? Man kunde åtminstone ha fått en. Ett stolpskott från Marcus Rosenberg, stenhårt med vänsterfoten i stolpen. Pang. Ja, någon millimeter. Ja, det är klart att skjut lite längre till höger så går den in. Så kan man säga. Och ett volleyskott ifrån Anton Tinnerholm, heter han, som gjorde en strålande match igår. Som gick förbi målvakten och räddades av en försvarsspelare på linjen. Jaha. Och lite där till. Du vet. Hade fler avslut på målen Atletico Madrid. Sen gjorde Atletico Madrid, det var en kontring, världsklass, pang 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 pang, klack i mål.
Jag såg målen.
Ja, och sen var det liksom på slutet ett granna Malmö hade gått upp och så ett skottläge i straffområdet, och det är klart, där är de effektiva och säkra och bra. Det är That's life på något vis. Men jag ser, håller med dig, Åge Hareide. Om Malmö hade fått 1-1, så tror jag att spanjorerna hade blivit skakade, mer skakade än de faktiskt redan var. Malmö FF är ett extremt starkt hemmalag i Europaspelet. Det har de bevisat gång på gång, och det tyckte jag man såg i den här matchen också.
Ja, vad kul i alla fall. Ja, kul och kul. Det har varit roligt med lite poäng också.
Och så var kamelen där. Det är en kompis.
Jag vet det. Jag har ju lite kontakt med Janne Möller, gamle målvakten. Vi mejlar varandra lite då och då. Han berättade för några veckor sedan att Roy Hodgson skulle bjuda honom till hemmamatchen mot Atletico Madrid. Så jag visste om detta.
Det är stort att du har mailkontakt med Janne Möller.
Ja, men han är ju trevlig.
Jo, men ändå, det är inte vem som helst som har mailkontakt med Janne Möller.
Nej, han, man kan inte tro det, men han gillar lite amerikansk soulmusik. Sån gammal från 60-70-talet.
Varför kan man inte tro det?
Ja, men det vet jag inte. Han har aldrig liksom aldrig pratat så mycket om det eller sagt något. Och han ser inte ut till vara en sån disco-kille.
Jobbar han i Malmö FFs liksom led också?
Ja, han är inblandad nu där.
För att de är liksom hur många som helst. 23 stycken såg jag artiklar här på lite olika håll. Som de har tagit sig an, gamla spelare. Det är alltid från liksom Anders Palmer till Janne Möller, Anders Olsson och Niklas Skog och Andreas Yngvesson och så vidare och så vidare. 23 stycken är de. Som de liksom har tagit sig an och som jobbar inom klubben. Träffade en igår faktiskt på stan när det regnade lite där under dagen. Claes Malmberg som spelade i klubben, som också är någon sorts sitter i styrelsen. Då regnade lite, då sa han så, som bara en malmöit kan säga när man sa: du Claes, det är lite, hur är läget? Jo, det är okej. Och så hade jag ett paraply uppe, lite ruggigt väder. Då sa han bara, när han satte sig på cykeln för att det måste man ha i Malmö, då sa han bara kort och gott: ja, det kan de ha, spanjorerna, sa han bara. Så att skönt man mytiskt. En fin arenaupplevelse är det. Jag skulle till och med kunna gå så långt att jag skulle kunna rekommendera vem som helst egentligen att försöka skaffa en biljett till de här Champions League-matcherna för att vara med om detta och titta på detta. För det är en fin upplevelse. Stark upplevelse, arenaupplevelse om man nu får kalla det för det. Och det är fin stämning, och jag tror inte ens man behöver hålla på några lag för att man ska tycka att det är fantastiskt att vara på plats och ryckas med på något vis. Och det till stor del är ju det tack vare att Åge Hareide som styr över ett lag som visar så mycket känslor och kraft och vilja och verkar inte vara rädda för någonting överhuvudtaget, utan skulle nog kunna tänka sig, som man sa efter matchen igår, att ja, nu ska vi bara slå Juventus.
Ja.
Hur är ni uträknade nu? Nej, men vi måste ju slå Juventus. Vi ska ju slå Juventus. Jaha, okej.
Ja.
Lät som att man sa att man skulle slå liksom Åtvidaberg.
Ja.
På hemmaplan, så att ja. Nej, det är coolt. Jag lider lite med dig, Olsen, att du inte får uppleva detta som sker inte särskilt långt i par utsparkar från ett barndomshem i Dalaplan.
Ja, just det, för Dalaplan. Ja. Vad fan? Ja, det är två, tre Janne Möller utsparkar sedan.
Två Janne Möller utkast.
Just det.
Han var handbollsspelare från början här för mig.
Ja, jag kommer ihåg det.
Så är det. Och vi hoppas väl att det fortsatt går bra för att de kan få ta en tredje plats i den här gruppen om Malmö FF om möjligt, och då får de ju spela vidare i Europa League.
Ja.
Det är kanske det mera humant, helt enkelt. Ja. Ja, det är kul. Det är häftigt, häftig upplevelse.
Nu visar det sig här också att nu har alltså den här TV, det är Fox kanalen här i USA eller i New York i alla fall, som sänder Champions League. Nu har de visat alla lag i Malmös grupp utom Malmö FF. Och jag vet inte om det är någon sorts mobbning mot dem, eller jag tänkte att den här ser de nog. Den här vill de nog visa, för det är Atletico Madrid och sånt där. Men nej, det gjorde de inte.
Nej.
Men OSN, tänkte jag.
Ja, det kan vara det så konstigt.
Nej, i och för sig inte, men
det är inte så konstigt.
Nej, men man kan väl ändå reta sig lite.
Ja.
Ja. Men sen tyckte jag, när jag såg Bayern München förra veckan, så blev jag helt kär i deras spel. Liksom. Jag tyckte, gud vad var det? Det måste de visa igen. Nej, det gör de inte. De visar inte den matchen idag. Sen slog de att okej, de tycker kanske att det är avgjort i den gruppen redan, som behöver inte visa Bayern München. Däremot igår visade Real Madrid mot Liverpool, och det var väl också en udda... Jag såg inte hela matchen, så större delen av andra halvleken. Det var också udda att Liverpool åker dit och ställer upp med typ ett B-lag, ja. Därför att han ville spara dem inför matchen mot Chelsea, är det var i helgen.
Ja, det, okay. Okay. Det är nya tider. Vet ja. Du, det är nya tider. Fox, det slår man ut. Jag tänkte ju på räv.
Ja.
Varför säger man att man har en räv bakom örat?
Jag vet inte.
Jag förstår inte hur vi hamnade där egentligen, men det
är, jag skrev det är en sån... till och med att Nanne Bergstrand har inte bara en räv bakom örat, han har två.
Räven, och det är någon sida här som beskriver det här uttrycket, talesättet. Varför kommer det då just, är det just bakom örat man har en räv? Så står det så här: innan räven kom in i bilden så använde man sig av uttryck så som att ha en skalk bakom örat. En skalk, frågar man inte vad det är, vilket mer hänvisade till att ha en djävul bakom örat. Att dessa fanns just bakom örat beror i sin tur troligen på att man förr ansåg att personer med stora och eller utstående öron var begåvade. Det har jag faktiskt när jag tänker efter.
Ja, ja.
Med en slug personlighet. Och okay. Genom språkets evolution så har sedan räven kommit in som en mer populär gestalt att ha bakom örat. Ja, du nåddes ju förstås, utgår från av de trista nyheterna, att Claes Ingesson inte längre orkade med denna fasansfulla cancersvulsten som på något vis känslanheten, vi har pratat om det innan, sprider sig. Och gick ju bort i onsdagsmorse, så som han är bara 46 år gammal. Och det var jobbigt. Lite jobbigt, jag kände honom lite grann, så att jag tyckte det var jobbigt. Och det är ju på något vis underligt att det alltid slår en så hårt i ansiktet, fast att man visste att i det här fallet så var det mer. Alltså, när det väl blir en fakta så bara pang. Nu har jag tack och lov inte haft så himla mycket med döden att göra så här långt, men det blir såklart mer och mer, alltså du vet, ju längre man får vara med, även om det i det här fallet var alldeles för tidigt. Så att nej, men ja, det är jobbigt att ena dagen så finns människor och sen så nästa dag så finns de inte, och sen så tycker man det är slitsamt, och sen så går liksom, ja, sen går det liksom bara, livet går bara vidare.
Sen rullar det på, ja, på ett jävla konstigt sätt.
Det var trist, och det märktes att många människor var uppriktigt ledsna och sådär över att Claes Ingesson liksom inte pallade med längre. Som någon skrev, jag tror det var liksom Sinon Bank, att det var lite symptomatiskt att det till slut var Claes Ingessons egen kropp som fällde honom. Han som var liksom, du vet, han var ju liksom ändå en sån, känd som en man som kunde överleva allt och stå emot allt.
Ja, det var,
jag vet inte vad du hade för relation till Claes Ingesson, men du jobbade ju ändå där under VM 94 och så när han var som...
Ja, jag hade nog ingen relation alls till honom. Jag tyckte han var väldigt svår att komma in på livet, eller för mig var han det. Jag blev ombedd att om jag ville skriva någonting, jag funderade länge på det, så att jag har liksom, ska man skriva något i en tidning liksom ett dygn efter folk vet om vad som har hänt, då måste man liksom ha något eget, något väldigt personligt att kunna. Och jag hade liksom aldrig det. Jag kommer tänka på sen, han är nog den 94-generationen som jag kände minst. Och sen jag skrev om, jag hade slutat skriva med Allsvenskan då när han blev tränare för Elfsborg, så jag liksom aldrig haft någon riktig kontakt med honom. Men för mig är det stora han gjorde, det är skitsamma man säger om det är stort eller ej, men det mest fantastiska med honom, det var ju den här enorma fighten som han gick igenom när sjukdomen kom, han försvann, han kom tillbaka, han kom inte bara tillbaka, han fick hand om ett ungdomslag, han till och med blev huvudtränare för ett av Sveriges bästa allsvenska lag, det vill säga Elfsborg. Och det tycker jag är en sorts, det är en sorts en för, alltså förebilds, ja, jo, förebild, att man liksom inte ger upp, va? Det, det jag tycker också, vår bekant Pamela Andersson, journalist då, som skriver, alltså hennes jävla fight, den är helt, jag kan bli helt knäckt över hur hon, alltså ger jag inte upp, va? Det är hela det här liksom, nu står det 1-1 i matchen mellan mig och cancer. Ja, du vet, det är så här hon hela tiden har. Och hon sa någon gång att, ja, vadå, jag är uppfostrad, jag är min pappas krigardotter liksom. Och det, man ger inte upp. Och, men till slut, jag menar, vad fan gör man?
Men deras kraft är väl snarlik, kan man känna. Ja. Eller hur? Alltså,
ja, absolut.
Att det, och det var väl också därför Claes Ingesson blev så älskad, del som spelare, men även efteråt som liksom människa, att han gav inte upp och han hade inga som helst problem, tycker jag. Nu, jag fick också en fråga om att skriva, och jag skrev för att jag ville skriva, för att jag kände honom lite grann och hade en del kontakt med honom och sådär. Inte speciellt mycket mer än någon annan, men ändå lite. Han gav sig ändå tid när man hade liksom pratat med honom eller smsade väldigt mycket med honom på sista tiden och sådär. Så att, och jag träffade honom under många reportageresor och så. Han var alltid lika trevlig. Och jag gillar att han ändå var den typen av människa, så att han brydde sig inte om att bedöma människor. Och det kan jag lätt säga utan att det ska låta vänligt bara för att han är borta. För att han var sådan. Han brydde sig inte om, gjorde inte skillnad på folk och folk, förstår du vad jag menar? Du vet, prata med mina fotografer eller om någon annan, sådär. Han hade inga problem med det. Ingen var för mer. Och sånt gillar jag. Det finns många fotbollsspelare eller idrottsmän som är ganska långt ifrån det sättet att tänka och vara.
Ja, det som stod så mycket om honom efteråt så var det att många spelare i Elfsborg som sa att det blev liksom inte ett förbud i omklädningsrum och sånt där, men det blev automatiskt att man klagade inte längre över man hade ont i en tå eller att en handduk inte låg på rätt plats eller att fan är schampet borta. Såna, helt plötsligt framstod som jävla idiotiskt. Alltså det där när han i rullstolen och de välte över en kabel, en tv-kabel, och han bröt, vad det benet han bröt då igen liksom, att så, alltså det är så ofattbart att tänka att okej, jag fattar det liksom, att allt annat kan framstå som väldigt futtigt, ja, om man klarar.
Och när han bröt armen där i första omgången, var det väl mot Åtvidaberg, då hade jag ett sms-kontakt med honom, då skrev jag, frågade bara vad som hände. Jag bröt armen igår, och men det ser bra ut, så det är inga problem, nu kör vi vidare. Alltså, det var bara sånt hela tiden. Det var bara, jag, han lärde en att, eller försökte i varje fall lära en att, ett, leva i nuet, och två, bita ihop.
Beundransvärd inställning.
Det är jobbigt. Döden är jobbigt. Det låter det som vi sitter i något av Malou von Sivers program, men när hösten kommer och mörkret och svärtan faller på, så är det ju ofrånkomligt att ibland liksom, den här typen av händelser gör att man tänker på skiten. Det var kom en tant förbi idag, konstiga underliga människor, och knackade dörr, och det var något religiöst, tror jag, och så sa hon, om jag var intresserad av någon publikation, tror det var. Jag fattar inte vad det är, men om du vill veta mer om vad de döda gör.
Wow.
Ja, så är det. Jag har nog problem med de som lever. Jag är inte intresserad av riktigt.
Nej.
Och de som går och försöker prata med de som inte lever längre, men kan de inte bara låta dem vara?
Ja.
Jag tror inte man kan göra det, skitsamma. Det finns mycket underligt.
Men du sa du att Claes Ingesson blev 36 då, va?
46 blev
det. För, ja, du sa att jag tyckte att 40, jag tänkte det var väldigt ung. Ja. Men om man ändå säger att nu hade jag en bekant i mina föräldrar som dog i veckan här. Han skulle fylla 91 nu, och då kan man ju ändå tycka att 91, det känns ändå liksom, då har man ändå varit med ett tag. Men det är ju ändå jobbet ändå. Men då kommer nästa fråga i detta, det är att han bodde i Malmö. Och då var min mammas stora grej att dödsannonsen skulle föras in i Sydsvenskan. Och hon, det stora var hur hon skulle få tag på den, för hon måste ju klippa ut dödsannonsen.
Varför då? Varför skulle hon göra det?
Jag vet inte, jag började fundera på det. Vi hade en annan bekant, en man som någon gång sa, Mats, kom in här och titta, så han, här ser du. Så tog han fram en pärm där han hade, det var full med dödsannonser. Det var väldigt fint utklippta och inklistrat så att alla de här människorna kände jag. Jag tänkte, oj, okej, var lite udda hobby eller vad man ska säga. Men sen slår man, min mamma har blivit likadan. Va? Hon ska samla och klippa ut, och så ibland man kommer hem och så säger, titta här, så lägger hon fram en dödsannons. Där var hon som jag kände nu, där var annonsen. Och jag sitter och, jaha.
Vill hon ha det liksom att det ska svart på vitt att...
kanske.
Ingen
om. Nej, jag måste fråga henne.
Sorgligt på något vis.
Ja, men sen vet jag, ingen, det finns ingen i en yngre generation, men så säger en mig närstående sambo påstår att hennes mormor gjorde likadant. Hon hade en låda i köket där hon drog ut, och hade hon liksom dödsannonser över alla hon hade känt. Ja, det vet jag. Du har aldrig gjort det.
Nej, jag vet inte. Jag försöker tänka på det.
Jag
vill inte. Det känns trist, bara mörkt och dystert. Det som jag tänker på är om man... De som gör det vill liksom ha sista, det här är liksom sista ordet, det sista som skrivs egentligen, och så sparar man det. Så det är definitivt. Din mamma sparar inte på sån här, nu fyller jag 50 år.
Nej.
Den är bara när de har lämnat så.
Ja, jag sa att hon fick åka ner till knutpunkten, om de inte hörde Sydsvenskan där hon bor i Helsingborg, så fick hon åka ner till knutpunkten och köpa den.
Men det är ju samma tidning numera.
Ja, då har du rätt i. Jag vet inte om annonserna går likadant. Jag vet inte, det är en annan sak. Jag får fråga henne. Jag ska också fråga henne varför hon gör det.
Ja, det tycker du ska göra. Det är ju intressant. Marcus Ericsson, minns du honom?
Ja.
Inte fotografen då, inte Loverboy.
Nej, jag inte.
Inte Loverboy.
Det är ju lustigt. Varje gång jag ser Marcus Erikssons namn i en rubrik så, Loverboy, han på... Nej, jag vet mycket väl med Marcus Eriksson är att både du och jag var väldigt positiva till att han skulle börja köra Formel 1 och komma in i vad Kato här man körde för.
Ja.
Och detta skulle så här, men det har inte gått så bra. Men nu har han bytt, han har kommit med ett nytt stall, och det är väl kul.
Ja, det är kul. Alla säger, de som kan sånt där bättre än vad jag kan, de tycker att det är bra, att det här kommer att bli mycket bättre. Jag tänker mest på att jag blev så glad över att en svensk skulle köra Formel 1. Det var skithäftigt. Ja. Och jag tänkte på den hype som det skulle bli, för att det har alltid blivit det, även om det så har varit Lillövis och andra som har kört, alltså efter Ronny Pettersson som var the big guy. Ja. Men det blev liksom bara pannkaka, det blev ingenting. Jag märker inte om det beror på att han var... Alla visste att det var ett sämre stall, såklart. Men och att detta skulle gå så bra. Men jag vet inte, jag hade liksom hoppats mer kanske på den här, på Marcus Ericsson. Jag vet inte, att han skulle vara en... Alltså, Formel 1-förare har alltid varit ett sådana sköna lirare. Ja. Och det är han säkert också. Men jag tycker att han hade behövt en PR-agent som... Han är så anonym någonstans. Eller? Kanske. Skulle du känna igen honom? Han kom gående här mitt framför dig på gatan någonstans.
Ja, det är oklart. Men jag skulle känna
utan
igen
hjälm. För då hade du kanske tänkt att det här går någon Formel 1-förare. Men om man inte hade haft en hjälm och den här dräkten på sig.
Ja, jag kan inte svara på det riktigt. Eftersom jag känner igen honom på bilder och sånt. Men det är mycket möjligt att man inte skulle... Ja, du vet, det är mycket möjligt. Nej, jag vet inte.
Nej, men ser honom inte i TV, liksom i svensk TV på samma sätt som man ser andra liksom stora stjärnor som, eller som är mindre stjärnor då, eller ja, vad du vill.
Det är, men det är det.
Vad som hänt. Det kanske inte behöver vara så, men Formel 1 för mig är ju något stort och något häftigt och grandiost. Förstår du vad jag menar? Och då Formel 1-stjärnor är också, det finns en sorts prototyp där, att de ska vara superstars.
Ja, men är de andra det? Då är de andra...
Alltså, Lewis Hamilton och sådana är väl ändå lite...
Ja.
Superstjärnor och allt vad de är. De är i Spanien och... Ja, men det är klart att de är det.
Finland till och med.
Det är... Ja, Räikkönen, och det är klart att de är stjärnor.
Mm.
Och Brasilien minns ju det bara med de där och japanerna. Ja, det är klart att de är big stars. Vi hade kanske behövt ett lopp då här i Sverige för att det skulle, ja, det skulle slå till ordentligt.
Ja. Jag såg den där en jävligt bra dokumentärfilm om Jackie Stewart med regissören Roman Polanski som var med då, liksom, och det var bilder från den hans storhetstid. Fan vad häftigt det var. Alltså, de var ju liksom, Ronnie Peterson var ju med i den filmen också. Aha, okay, i bakgrunden. Ja. Liksom, men vilka... Alltså de var ju större, det som man säger här, larger than life. De var ju större än livet. De var så enormt stora stjärnor och karismatiska. Och, men är det så mycket Marcus Erikssons fel om man säger så? Jag menar, han är, hade han vunnit eller kommit blivit 1, 2, 3 i något lopp så hade det nog varit lite annorlunda.
Jo, nej, det är klart att det inte är Marcus Erikssons fel. Om det nu är något fel att det, är att det inte synas speciellt mycket.
Nej.
Alltså, det är inget fel. Det är mer att jag... ser liksom någon sorts schablonbild av en Formel 1-förare framför mig. Att ja, det är lite coola bilar beställer om och det syns i den tidningen och det är det tv-programmet och det sägs det och det.
Men det är kanske inte det man vill ha då. Det kanske inte det folk är... Ja, jag vet inte.
Oj, det är, jag har inte träffat honom. Det är, han kanske är en liksom världens skönaste lirare. Någonstans har inte det kommit fram i så fall.
Nej. Jag vet att hockeykrönikören Magnus Nyström, han gillar ju väldigt mycket för motorsport också. Han var ju träffad honom där i början och skrev några bra grejer. Och då tyckte jag han lät, alltså han sa bra grejer i intervjuerna. Jag tyckte det var lite roligt. Men du vet, allt har med framgång att göra. Funkar det inte så? Ja, jag vet inte.
Och sen är det där med namn. Ja, det finns säkert hur många exempel som helst på att... På namn som slår bättre och blir lättare att komma ihåg. Men om du säger Marcus Eriksson, tänker du själv på fotografen?
Ja, jag vet. Jag känner. Det är det första jag tänker
på. Och istället så borde du ju tänka på Formel 1-stjärnan som vi har, eller Formel 1-föraren som vi har. Men hade han då hetat Marcus Polka? Med 2K.
Ja.
Och 1L. Då hade du, just det, Polka.
Då hade han kanske varit med, då hade han fått vara med i Skavlan eller hamnat på nöjessida. Ska vi inte...
Ja, men alltså, vad är det ni håller på med?
Vad har jag gjort? Jag har inte gjort någonting.
Nej, men du har jobbat på nöjessidan.
Ja, men nöjessidan var ju annorlunda förr. Jag säger inte det var bättre.
Nu tar jag bara upp ett exempel här ifrån Getingen, bara för att det inte någon ska tycka att det är bara för att det är en annan tidning, utan vi kan ta från Getingen Expressen. Igår så satt jag och bläddrade i tidningen på Hotell Mäster Johan, där jag alltid bor när jag är i Malmö, och där du har tagit livet av folk förresten. I din bok, lite läskigt att bo där, man stänger dörren ordentligt och låser och sätter på den här kedjan.
Ja, kedjan ska på.
Det har de ofta på hotellrum, den kedjan. Då undrar man ju, varför då? Finns det ett skäl till att man måste ha en kedja? Skitsamma, där satt jag och bläddrade i Expressen och så tänkte jag skulle bläddra förbi nöjesidorna. Jag tycker det är kul att läsa till exempel Malin Ros när hon gör intervjuer och sånt. Jag vet inte om hon jobbar på nöjet längre, det kanske hon inte gör.
Nej.
Men hon skriver ibland sådana, jag ville se vad de hade. Det var första uppslaget, eller första sidan, en hel sida var en grej på att Camilla Läckberg gillade sin exmans före detta fru. Det är sant.
Ja, jag vet, jag såg den också.
Och sen så på nästa sida var det en hel sida som handlade om att Marcus Birro kanske skulle bo isär med sin fru. De hade diskuterat det, att han skulle bo isär, eller om han skulle göra det i ett halvår eller vad det var. Vad vi nu hade med det att göra. Deras privatliv. Och det var det värt en hel sida. Är det det? Jag slaktar inte Expressens nyhetsredaktion, för de vet väl vad folk vill läsa om. Men är det sånt här man vill läsa om på nyhetssidorna? Eller vill man läsa om skivrecensioner eller konserter eller Madonna eller Magnus Uggla eller någon annan sån känd skådespelare? Eller vill man läsa om Camilla Läckberg, vad Camilla Läckberg tycker om sin före detta mans före detta fru? Eller att Marcus Birro kanske ska flytta ifrån sin fru några månader? Är det såna vi är nu? Är vi så dumma i huvudet så det är sånt vi vill läsa? Nej, men det publiceras ju ut efter vad man tror att folk egentligen vill läsa om, eller hur?
Ja. Nej, jag vet inte, jag... Det är inte jag.
Svara på frågan.
Nej, men jag, nej, tydligen. Det vet jag. De vet väl vad som säljer. De vet väl vad folk vill läsa. Så är det ju. Men de tittar, vad klickar de mest. Jag ska komma till en annan sak om bara några sekunder här. Men när jag var nöjeschef en gång i tiden på Expressen, då handlade ju alla, då var det nyheter om att en konsert, Bruce Springsteen kommer till Sverige, att man skulle vara först med nyheter, eller att Janne Bark blir gitarrist i Lundells nya band. Allt handlar liksom om att nu sätter de upp den och den musikalen på Oscars, och nu om det var den typen av artiklar. Och jag tycker det är fullständigt ointressant det här. Och jag, framförallt vad man läser, jag vet inte vad det är, Bonde söker fru eller någonting. De verkar vara enormt stora, de där människorna. Jag vet inte vilka de är. Jag har aldrig sett programmet. Jag blev där förbi. Men ska jag bara säga en sak, att du nämnde, du läser Malin Ros intervju, och jag tycker också hon gör väldigt, väldigt bra intervju. Ofta hon gjorde det med Leif G.V. Persson i helgen, som jag tyckte var så jävla bra, för att få inte smsa till Malin och säga, vad är det med denne G.V.? Han är överallt. Han är överallt. Och han ställer upp, och han är, och folk, de får liksom aldrig nog med detta. Och så skrev, nej, det var det mest klickade hon har blivit på nätet efter den intervjun med GV. Och jag citerar den fortfarande. Jag menar, han är ju väldigt underhållande när han är på det humöret. Som att han säger att just nu går jag på 5-2-dieten, och nu är det en sån två dag där jag fastar. Så att hade jag inte gjort det, då hade jag till lunch stekt lite fläsk och tagit några supar och lagt mig och sova. Jag vet inte vad jag älskar det citatet. Jag tycker det är så jävla bra. Och det, jag vet inte, han har också ett namn nu, Leif Persson. Det var, vad är det för jävla namn? Nej. Men han är ju GV, och det är ju liksom ett varumärke. Så.
Ja.
Men där tycker jag då liksom
Mats att Olsson till exempel. Vad fan? Ja. Vem heter han? Mats Olsson?
Nej, ingen jävel. Men du, där är det. Då tycker jag ändå liksom att GV, han har ju ändå gjort någonting. Han står för någonting. Liksom en, jag vet inte, så många av de här andra, de gör ju ingenting. Jag vet inte riktigt vad det är. Men det är också så, gud vad jag pratar mycket om min mamma, men hon älskar ju att läsa om Biro, för att hon hatar att läsa om, att du vet, hon tycker ja, detta, och han är si och han är så, men hon ska ändå läsa allt om honom.
Ja. Mm. Jo, nej, men jag, så är det ju. Jag tror inte att Expressens nyhetsavdelning publicerar de här helsidorna för att de tycker att det är roligt, utan för att de gör det för att de tror att det är det här folk vill köpa tidningen för. Ja. Eller rättare sagt, det är nog bevisat att det är det folk vill läsa, inklusive din mamma.
Ja, ja du.
Mm. Du, Christer Ulfbåge, tror du han hade, alltså du vet ju vem Christer Ulfbåge är, han blev ju sjuk här förleden och fick pacemaker och vad illa det rör med hjärtat, han är över 70 år. Alla kan ju sin Christer Ulfbåge.
Mm. Men han är med, han är på banan igen, va?
Ja. Tror du, alltså han, nu är han, får han, gör han reklam? Nu gör Christer Ulfbåge reklam för två olika av varandra oberoende företag. Head & Shoulders med Henrik Lundqvist, och någon sorts hjärt, någon sorts vitaminer som är bra för hjärtat, tror jag.
Jaha.
Ibland kan de nästan lika kloss i kloss med varandra på TV4. Christer Ulfbåge. Wow. Såg du den komma?
Nej, det gjorde jag nog.
Jag tror jag har dem här, men då ska vi se.
Jag har sett helsidesannonser i papperstidningar för det här med de med hjärta och sådana grejer.
Ja, vi har dem här.
En vanlig dag hemma. Hur ser den ut? Ja, efter man kommer hem från träning då, så kanske går till dagis då med dottern och sjunger lite sånger.
Han är bara med i början där. Men ska se om vi hittar en hjärtmedicin, för att en av SVTs största profiler, statliga televisionen, plötsligt blir någon sorts reklampelare. Och det är ju stort. Och alla vet ju vem Ulfbåge är, men tänker man när det heter Christer Larsson.
Men å andra sidan, när du tänker tillbaka, vi brukar ofta nämna vår för detta kollega Hans Linné. Han sa aldrig Henke om Henke. Nej. Han sa alltid Larsson. Jag vet, jag pratade med Larsson igår. Han säger att lite...
Jag har förstått att Henke är inte så bekväm, just Henke. Han vill helst heta Henrik. Och hans bästa kompis Clifford Clarkson, som jag känner mycket väl, han säger alltid bara Henrik. Han säger aldrig Henke.
Nej.
Så att så kan det ju vara. De flesta kallar mig för Ekvall. Jag var på gymmet här förleden och det är ett gym, nummer 18 heter det, där man har lite olika PT som heter personal trainer. Så då var det en ny kille som jag aldrig har träffat någon gång, som jag körde ett pass med, och då sa han: kom igen nu Ekvall.
Mm.
Men vi har ju aldrig träffats förut, och jag presenterar mig ju som Patrik.
Ja.
Men du fick ju ändå heta Ekvall, och du heter ju Olsson.
Ja, väldigt mycket. Men det är nog, jag tror det är väldigt många av mina kvinnliga bekanta som kallar dig för Patrik. När de säger, har Patrik ringt, och ska, blir det podd i veckan med Patrik och sådär. Medan däremot manliga kompisar, de säger Ekvall.
Är det någon gammal lumpen grej?
Jag vet inte, jag har inte gjort lumpen. Så jag...
Nej, men du har väl, har du inte?
Nej.
Varför gjorde du inte det?
Jag tyckte inte det var roligt.
Nej, men vem fan tyckte det var kul? Jag tyckte det var kul, jag var ju på en tidning, men...
Jag tillhör den där generationen som, vi var så många, så att jag, det dröjde flera år innan, du vet, man blev inkallad. Och då hade jag redan börjat jobba på tidning, hade jävligt bra jobb. Alltså jag satt och ritade första sidan på tidningen Arbetet och tänkte, vad fan ska jag göra det? Så att jag ryckte in, och sen nästa dag ringde jag personalchefen igen och sa, du, jag kan jobba ikväll igen. Jag var inne en natt, sen bröt jag ihop, och sen tillbringade sig flera år med att reda ut detta, och sen var det bara, fick en frisedel.
Vilket flyt. Eller?
Ja. Ja, du, det var bra. Det var många. Du kommer ihåg Karsten Erik, som han var väldigt duktig på sånt, på Arbetet. Han var i radio sen också. Han var väldigt duktig på att fixa sånt. Han kände... man fick då ett nummer till en psykolog, och så gick man till den, och så fick man ett intyg, och sen var det klart.
Mm.
Så var det på den tiden. Du. Men du, på tal om Larsson, Henrik. Han verkar nu vara aktuell för precis alla jobb som finns. Det har kanske hänt något nu som jag inte känner till de senaste timmarna. Men,
nej, det är nog inte. Jag talade om IFK Göteborg, men det tror jag inte. För jag tror att Mats Gren, som styr och ställer där, nog vill ha någon tränare som man kan styra lite över. Jag tror inte att Henrik Larsson är den killen som man säger gör så.
Nej, jag tror inte det heller. Nej, jag fick en massa sms och sånt. Och vad fan har du hört det här nu? Tänkte jag, jag tror vad jag vill om det. Jag tror inte riktigt Larsson är den typen av tränare som går i ledband, om man säger.
Nej, det är han inte. Det kan man väl säga direkt, eller hur?
Mm, ja.
Så att, det händer ju mycket överallt, men jag vet inte om han vill fortsätta i, vill han verkligen fortsätta där i
Falkenberg?
I Falkenberg. Eller ja, kan det vara, liksom, känns som att han har rätt mycket på att förlora på att hänga kvar där.
Ja, att ja. Jag menar, man kan göra ett mirakel, om man nu kallar det, alltså det är bullshit med tanke på det vi pratade om innan med död och allt sånt. Så mirakel är ett jävla skitord att använda, men man kan ju göra en väldigt framgångsrik säsong en gång, men att upprepa detta en säsong till på samma sätt, det blir, man måste ta sig vidare i så fall, och det känns ju inte som om Falkenberg har de ekonomiska musklerna.
Nej, det har de inte och kommer nog aldrig att få. Du, Olsson, vi pratade om Henrik Larsson och styra saker och ting. Jag vet inte om hoppet är så långt, men där borta är det ju mycket Obama. Han får kritik. Kung Obama, vad händer?
Ja, men det är ju när det var väldigt dystert och sluttidningarna idag, liksom alla hånar honom och så här, kung utan rike och allt vad det är. Han blir nu i två år
en konung utan rike? Ja. Det sa ju Birger Bure om Kastenfält en gång till. Han är konung utan rike.
Ja.
Ja, okej. Okay. Mm, fortsätt.
De hade väl sina stunder. Nej, men han blir ju en sån, han har ju två år kvar på sin tid som president, men nu har ju republikanerna har ju tagit över precis allt i kongress och senat och allt, att han kommer inte kunna uträtta någonting i två år, han kommer inte kunna få igenom någonting, för allting kommer bara att nekas och nubbas. Ja. Och jag undrar, någonstans, jag har ändå bott här nu i över två år, liksom, vad är det som har hänt? Jag fattar inte, vad är det han har gjort som gör att han är så enormt hatad överallt. Alltså det har varit val nu till senaten. Och jag tror att New York Post som hade på den dagen, rösta för helvete, annars kommer demokraterna och biter i röven, typ Hermansson. Jag vet inte vad det är han har gjort. Alltså, alla hatar den här sjukvårdsreformen som han lyckades i slut genomföra. Men nu säger de ju att den ska bort direkt. Den ska bort direkt. Mm-hmm. Det mest vettiga jag läste nu, det var en ledare i New York Times där de skrev att det jobbiga kommer att bli för republikanerna, för de har nu vunnit det här valet. De har vunnit nästan alla stater i hela landet och dominerar det. Men vad de har gått till val på, det är inte att de har föreslagit en massa saker, att det är si och så, vi vill göra det, vi vill göra det. Deras enda grej är få bort Barack Obama.
Jaha.
Så att, och vad ska hända då om 2 år när han väl slutar? Alltså de menar då att republikanerna måste ha en taktik för att kunna, alltså kunna komma tillbaka och kunna göra någonting. Och jag vet inte, jag tycker ju fortfarande, alltså det är det de tycker, att han har varit för väk gentemot terrorister och Irak och Syrien och allt det här. Jag menar, det finns en stor majoritet där som tycker man ska bomba skiten ur allting så fort det är någonting, va. Och jag har gillat Obamas lite mer humana, mänskliga, ifrågasättande attityd, istället för att bara så fort det händer något så ska man, oh, nu kör man iväg och bombar. Så var någon annan som skrev att han var alldeles så naiv. Bill Clinton hade också problem sista 2 åren han satt som president, men han var en jäkel på att manövrera, du vet, armbåga, klia rätt rygg,
dupera. I did not have a sexual relationship.
Ja, 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 ja.
Cigarrerna, det har jag läst i din bok också, det är ju om cigarrerna.
Nej. Men det är det jag menar. Men jag begriper den inte. Det är liksom helt...
Nej, men har inte detta att göra med ett vanligt fenomen som jag tror vi har pratat om i podden, att man glömmer så lätt. Att du älskar att bygga upp, du och du, men vi då. Vi älskar att bygga upp någonting för att det är nytt och fräckt och häftigt. Och bra, i Obamas fall dessutom bra, skulle jag påstå. Även om mina kunskaper om amerikansk politik kanske är begränsade, men jag tycker ändå att han betydde någonting och blev en symbol för någonting som var och blev väldigt bra. Sen går det ett tag och sen så är vi väldigt snabba på att tycka att nej, men nu är inte det, nu är det inte det bra, nu är vi trötta på honom, nu vill vi ha något nytt, nu vill vi ha något annorlunda. Alltså vi har pratat om när det gäller Lasse Lagerbäck, som vi tyckte var otroligt bra förbundskapten, som hade sanslösa framgångar, men då blev vi trötta på honom, då skulle han bort. Och så går det ett tag, och sen när vi kommer Erik Hamrén, och så hyllas han och kastar slängkyssar på Råsunda, och han går runt på arenan och tackar alla, och nu ska han bort, för nu är vi trötta på honom. Nu försöker jag bara på något vis få det här till idrottens värld. Vi kan ta Claes Ingesson. Kommer du ihåg hur illa här behandlad han blev under ett tag, liksom, för att folk tyckte det är en jävla skogshuggaren, du vet, de tyckte inte att han som spelare då, menar jag.
Ja, jag vet, alltså, man fick brev, och så redan under 94 tiden så kom det ju brev, folk ska ta bort honom ur landslaget, vad är detta och så vidare.
Och sen så gick det några år, sen ville alla ha tillbaka Claes Ingesson, för att han gick så bra i Bari i Italien, och han tackade nej till landslaget, faktiskt till mig, under ett reportage för jorden 1998-99. Nej, och det finns fler exempel, men om fotbollen, Rasmus Elm, alla in med Rasmus Elm, han är så ny och bra, sen gick det ett tag, och nu fick man massa mejl om Rasmus Elm, som nu tyvärr är väldigt sjuk, och vi vet inte om det slutar, att då skulle han bara... Det är så lätt att kasta in och tycka, och lätt, men vi vill ju gärna ha något nytt och hylla det och tycker det är bra. Men vi tröttnar också efter ett tag, och då det går snabbt. Vi glömmer lätt. Sen har det väl gått, han har ju suttit några år, Obama, så att vi kan ta det här landet som i 8 år hade alliansstyre som alla tyckte, och de vann ju förra valet relativt enkelt då. Ja. Alltså går det ett tag, och så vill människor ha något nytt, och vissa idioter vill ha rasister, och det vänder.
Men du, innan vi lägger av, Rasmus Elm, vet du något mer än det som står? Alltså, jag är orolig för honom.
Nej, jag vet inte. Det. Jag har lite erfarenhet av tarmsjukdomar och sådär. Nu vet jag inte alls om hur det är med Rasmus Hjelm och hur illa det är och sådär, för att det har han inte sagt och det är väl hans liksom business på något vis. Ja. Men en mig närstående sambo lider av något som heter ulcerös kolit.
Jaha.
Som Fredrik Olausson, om du ihåg, hockeyspelare.
Ja,
och
ja,
och Emil Salomonsson har i Göteborg och sådär, och de kunde ju fortsätta sina karriärer. Nu vet jag inte om detta är en annan variant. Jag läste någon annan benämning på någon form av tarmsjukdom. Men jag kan tänka mig att det är någonting i snarlik, någonting i den sfären. Och så, och det är ju inte kul när man är sjuk just det, så att, och det är nog inte lätt att veta vad som egentligen kommer att hända. Vi hoppas att han kommer tillbaka, helt enkelt. Mm.
Jag bara tänker på alla det här, vi skrattar lite åt honom med hans, du vet, med här, när han skulle äta och hans åthållning, och det var väldigt mycket sådana grejer.
Jag gjorde en reportage med honom när vi gick i affären när han skulle handla, herregud.
Ja.
Det skulle vara den typen av kolhydrater. Han var väldigt noga med det och väldigt, det var väldigt viktigt.
Mm.
Så är det. Men har det varit så mycket dystert i denna podd nummer 78? Har det inte det? Mörker och höst och död och sjukdomar. Tänkte vi skulle skratta lite. I söndags, jag såg ju inte du, fotbollskanalen Europa.
Nej, jag kan inte.
Det var blockat, det är förjäkligt. Men då hade jag och Olof Lund jobbat sedan 11 på förmiddagen. Och detta var sent på kvällen framåt midnatt. Och ja, om någon anledning i samband med någon bild på någon som sparkar någon på pungen. Nej, så kul är det ju inte. Men så börjar Lund skratta. Och det ser ju liksom inte tittarna, för att jag som var i bild.
Mm.
Och sen så, ja, såg jag hans skänk upp, så kunde inte jag sluta skratta. Och ja, då blev det som det. Man kan inte släppa det, men det smittar av sig. Jag tycker vi gärna avslutar denna sändning med detta garv på något vis. Vi får le lite åt vad vi har runt omkring oss.
Dagens garv.
Dagens garv. Här har vi dagens garv. Det här är roligare än de som skickas in, kan jag tycka. Ja. Även om de är så dåliga så de är roliga.
Ja.
Så njut då, Olsson, av dagens garv. Så hoppas vi att folk hänger med oss till 79 också.
Ja, absolut.
Eller hur? Vi börjar närma oss 80. Oj, oj, oj.
Ja.
Det går undan. Här har du, Olsson, här har du garbet. Lyssna nu.
Vad spännande.
Så till Frankrike och här smäller det till, eller plingar till, eller vad man nu vill. Men när Cyprien i Lans så till en rätt så intressant spark på Le Menai politik.
Ja.
Och ja, det där tar ju helt enkelt. Vad är det som är så roligt? Det gör ju jätteont, fattar du nu? Vi ska titta på den fotboll som visas i våra kanaler här. Här är den. Här är den fotboll. Vi ska i Champions League uppsnack på fotbollskanalen.se på tisdag på 18.30. Vi visar kvalet Ljungskile mot Jävlesund. Och så blev det dessutom en panik. Nej, jag beklagar verkligen. Ibland är det kul efter.
Det var ju lysande.
Ett skratt förlänger livet.
Ja, verkligen.
Där fick du det. Hoppas du tyckte det var roligt.
Fan, väldigt roligt.
Hoppas du fortsätter dagen med ett leende på läpparna. Då hoppas ni andra gör också. Vi ses igen om en vecka.
Mm, gör vi.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.